Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Maimon Abdallah är gästen den här gången. Arlanda Väsby-legender blev han matchhjälte för. Han avgjorde veteran-SM med en iskall straff för några dagar sedan. Han är känd i innebandy Sverige som den här härliga ledaren i Råsunda, Capero Täby, AIK och nu de senaste 5 åren i Täbys damer. Han har väldigt mycket spännande att berätta. Han är född 1970, han har hållit på med innebandy sedan slutet av 80-talet. Vi kastar oss in i massa olika ämnen. Jag tänker att vi kör igång direkt. Då hälsar jag Maimon Abdallah välkommen till det här avsnittet. Sa jag fel nu eller?
Nej, samma sak.
Samma alltid. Sak.
Abdallah eller Abdallah, det låter ja. Likadant i folkmun, så att det är inget ja. Problem.
Öknens Maradona.
Mm. ett namn som Binge myntade en gång i tiden. Magnus Edlund, när jag var i Råsunda, körde han. Ja. Ja, det var mycket för att ta fram lite smeknamn på folk, så att Öknens Maradona vart jag det.
Ja, men det är inte fyskam, eller?
Nej, men det är väl en, det är väl fint att bli kallad det. Sen om man har is eller inte, det får väl han stå för. Liksom. Det, så är det.
Ja, men någonting måste han sätta i koppling till Maradona.
Ja, jag vet inte. Hade han det. Jag gjorde väl mycket mål i kroppkassen, var väl ganska liten och stubbig som han var också kanske, så att det var väl där han såg det.
Ja, ja, men det är härligt. Du hade matchstraff som spelare i slutet av karriären, eller vad?
Nej, jag har haft någon matchstraff någon gång. Inte när jag spelade, men det har jag haft faktiskt.
Vad hände?
Vilket av dem tänkte jag på? Ja. Jag har haft ett par stycken, men ett matchstraff som spelare fick jag nog en gång. Det var väl en händelse som hände när vi spelade i Grimsta AIK faktiskt. Det var väl nere i Vilundahallen. Vi hade Henrik Lårnål på den tiden som var ganska ung. Så hade vi Michi Kamrer också. En ganska ung spelare. Och vi kom i en situation i alla fall där vi var tvungna att göra mål. Vi tar ut målvakten och så är det en spelare i motståndarlaget som klipper Michi Kamrer ordentligt, så att jag låg här ur, gick över på andra sidan och ja, det vart lite tjafs där och sen avslutas det med en liten dum sak från min sida, så att han åkte i backen och så fick jag matchstraff för det.
Ja, det var rättvist då eller?
Ja, det vart ingen efterspel utav det, jag fick matchstraff där, men det vart ingen anmälan, så att det var ganska skönt.
Ja, du tog det som en man då, matchstraffet.
Ja, det gjorde jag, det var bara att gå där så. Först var jag på väg åt andra hållet för en 2-minutersutvisning, men då man tyckte att jag skulle gå åt andra hållet in i omklädningsrummet, så det var bara att anpassa sig.
Ja. Vad jag googlade och såg att du har varit licensierad som innebandyspelare sedan 1989, ungefär samtidigt som en själv här. Berätta, hur kom innebandy in i ditt liv?
Ja, men innebandyn var väl en ren slump faktiskt. Jag höll på med pingis och basket i många år innan där. Men sen många av mina vänner spelade innebandy. De drog igång Grimsta AIK faktiskt 1988 tror jag seriespelen började. Så att 1989 började jag spela innebandy tillsammans med dem. Och på den vägen var det. Så att det var där man började sin innebandykarriär.
Mm. Yeah. Ska vi se, Grimsta Väsby, när gick man ihop där?
Grimsta Väsby. Det har varit många turer fram och tillbaka, så jag vet inte, men det måste ha varit nu ska vi se, 96-97 fram 2002-2003, där måste det ha blivit Gaik Väsby skulle jag tro.
Ja, precis. Men du började, för att vi ska hålla koll här, du började i vilken klubb då?
Grimsta AIK.
Grimsta, precis. Ja. Ja. Mm. Och ni spelade ju högsta serien, va?
Vi kom till högsta serien 96-97 gick vi upp. Och där spelade vi ett år, och gjorde de seriesystemet då, så att de bantade lagen ganska ordentligt. Så att jag tror att vi tog väl 22 eller 24 poäng det året, och hade direkt gott och väl för att hålla sig kvar om serien hade varit. Men de skulle banta, och så var det kval, och så missade vi kvalet.
Ja, just det. Det stämmer. Vad många lag det var på den tiden. Vad kul det var med innebandy då på 90-talet.
Ja, men så var det faktiskt, och SSL eller Elitserien som det hette då var ju finrummet, men även Division 1 var det på den tiden, det fanns ju ingen allsvenska, men Division 1-serierna och Division 2-serierna var ju faktiskt fruktansvärt jämna där också, så det var bra kvalitet. Om man nu jämför med våra Division 2-serier idag, så hade nog de serierna högre status skulle jag vilja säga. Ja.
Jag traskade runt i ett område i Göteborg här och konstaterade, som jag inte varit i så mycket, och så tänker jag tillbaka på den här tiden på 80-90-talet, och så ser jag gatorna och så ser jag alla klubbar som fanns. Alltså bara en vanlig stadsdel, och nu pratar jag i Göteborg, det kan lika väl varit i Stockholm, men jäklar vad många lag det var på den här tiden, och alla kompisgäng, fotbollsgäng, vad det nu var, pingisgäng, drog igång innebandylag. Vad minns du av den här tiden?
Ja, men jag minns att det var otroligt mycket innebandy hela tiden, och vi hade ju förmånen att ha en av våra klubbdirektörer då, eller sportchefer på den tiden. Han var ju vaktmästare för skolan, så vi hade ju tillgång till skolan jämt, så att det var inte så att julafton firades hemma jämt, utan vi samlade alltid ihop gäng, så körde vi innebandy till och med på julafton, så att vi hade alltid tillgång till hall. Vi var alltid kvar sist. Vi tränade ju inga, som idag här lagen tränar 19-20-30 eller 18-19-30. Nej, vi fick de sämsta tiderna, för alla juniorer de skulle gå i skolan, så att vi fick 21-30-23 tiderna, men vi kom aldrig från hallen förrän 24-00 i bästa fall. Så där minns man att det var ett helt annat driv. Man stod kvar, man sköt otroligt mycket, och det, alla gjorde det. Ibland tvingade vi till och med kvar målvakten att sitta kvar för att rädda, men han ville hem, men han fick sitta kvar faktiskt. Det var trevligt.
Ja, jag tror det du beskriver kände alla som höll på med sporten på den här tiden. Just det här drivet att en träningstid mitt i natten stoppar inte oss, eller en hall utan sarg eller fel mått, eller hur?
Nej, verkligen inte. Man gjorde det bästa ut i situationen, helt enkelt. Så.
Vad tror du, varför var alla på det sättet då?
Nej, men det, man hade inte så mycket annat att göra. Det var kompisgängen också, framförallt så var det så att det var alla polare som spelade ihop. Det var ju liksom ingen som kom från Göteborg igen, uppifrån Umeå som kom, utan det var vi som bodde i Upplands Väsby, det var ju vi som spelade, och ja, vi hade ju inget annat för oss. Så att det var inte där, så var det ju hänga på McDonald's. Så att det var innebandy istället.
Ja, vad hände på McDonald's då?
Ja, men dit åkte vi efter träningen och satt och ljög fram till 1-2. De hade ju precis öppnat McDonald's där i början på 90-talet. Så att de stängde väl, det var ju, stängde 02:00 tror jag. Så vi satt där och drack kaffe och käkade chickabits såklart. Så att och så man byggde upp den här kroppen.
Ja, men det, jag tänker att du har ju två ansikten, håller på att säga. Alltså du i Stockholm så tänker jag att där är du både spelare och ledare, men ute i innebandy-Sverige, det stora utanför Stockholm, så är du mest förknippad med att vara tränare då, tyvärr. Mm. Eller jag skojar bara, alltså du är ju en riktig, din spelarkarriär har egentligen pågått nästan hela tiden förutom dina ledaruppdrag, eller?
Ja, när jag slutade aktivt. Jag höll på att säga på 35. 2005 var sista säsongen jag spelade egentligen. Aktivt. Sen har man bara ströd lite veteranserier och hjälpt till lite då när det behövts. Men det har inte varit någon större serie eller högre serie, utan det har varit lite veteranserier, varit lite seriespel, Division 4, Division 5 kanske. Det är väl där man har varit.
Ja, jag kollade upp dig nu här. 4 matcher har du i Division 4 den här säsongen.
Ja, det är med Täby här. Så att du har Division 4 lag också att jag spelar. Men jag har spelat 4 matcher bra, kanske jag gjort. Ja. Jag har gjort.
Ett mål tror jag.
Ja, men de har skrivit fel. Det ska vara det dubbla.
Ja. Vad, ja, och när vi pratar här nu så har du precis blivit svensk mästare som spelare. Mm. Det såg man inte komma.
Nej, det såg man inte komma. 45 plus veteranserien. Vi pratade faktiskt redan om det här för 2 år sedan att vi skulle köra faktiskt. Så att, men sen har det varit covid och allt kom emellan med år, så var det verklighet faktiskt. Så att, det är gamla polare som har dragits igång igen, och vi har faktiskt inte spelat innebandy på otroligt, otroligt länge. Och det, men vissa var jättevältränade fortfarande och vissa mindre tränade, så kan vi säga. Jag har ju själv hade en skada i axeln här sedan 6 veckor tillbaka och lite smått och gott. Men vi bete ihop och körde, men det var jobbigt. Det var fruktansvärt slitsamt, så kan vi säga. För att 5 matcher på 2 dagar och gå hela vägen med sabden och allting. Det tog mig på kroppen om vad jag trodde jag skulle göra faktiskt.
Ja, vad var det för speltid?
2x15 för 2 första matcherna. Sen var det 2x20 med 10 minuter sabden där. Så att... både semifinalen och finalen gick till sadden, så att det var nästan 2 fullgoda matcher efter varandra.
Ja, och du fick visa i straffläggningen där att du har bra handleder.
Ja, bra handleder. Jag sa det innan, men ingen annan som ville lägga den, så jag fick ta en straff. Och då ville jag ta andra först, men så tänkte jag, vad fan, så ska jag ta andra? Jag tar 50 och redan avgjort, slipper jag lägga någon straff. Men det var ingen jävel som satte den, så jag fick väl kliva in och så. Lyckades jag sätta den i mål och den andra missade, så då vann vi, så vart man hjälte. Det var det enda målet jag gjorde faktiskt i hela turneringen, så att det kom lägligt.
Ja, nej, men jag tittade på straffen och var blundade och sköt, eller hade du tänkt lägga den där?
Nej, jag tänkte lägga. Jag såg på de andra straffarna. Så han satt i stort sett på det andra benet, så att han kunde inte röra sig där faktiskt. Så att, enkelt att säga nu när man har gjort det, men det var den luckan som fanns.
Ja, nej, men man gör väl analysen vad det är för typ av målvakt, om man spelar dagligen eller bara spelar i veteranturneringen här. Så tänker jag, rörligheten är ju inte vad den kanske har varit innan då. Så
nej, huvudet vill ju en sak och kroppen och någon annan, men i finalen hade jag otroligt lite speltid. Jag hade Ola Timrén med, han är ju en gammal legendar inom innebanden också, men han ser ju likadan ut i kroppen idag som han gjorde för 20 år sedan. Så att tittar man på matchen i aftan så gör jag 20 sekunders byten och han 2 minuter, så att det var ganska tacksamt när jag kom till det.
Ja, men exakt. Och du spelar också i ett riktigt rövargäng också här ett par år. Berätta. Mm.
Vilket rövargäng tänker du på?
Ja, det finns ju massa. Nej, men jag tänker på Smedby.
Ja, Smedby var ett gäng. När vi åkte ut elitserien 96-97 så var det lite, var mycket missnöje det året. Både från vad ska man säga, det klubbens sida var ju, ja, det var mycket som inte gick rätt. Det var mest tjafs och det. Vi trivdes inte 100% i året faktiskt. Så att, vi hade i stort sett beslutat att vi knallar vidare till Smedby. Så att det var ett gäng som gick vidare till Smedby. De låg då i Division 4 faktiskt. Så att det var en liten nedtrappning där, känner vi att nu räcker. Men vi hamnade ganska fort upp i seriesystemet. Vi vann väl 4:an, 3:an, 2:an, hamnade i 1:an. Och då var det faktiskt Smedby-Väsby det året. En hopslagning.
Mm. Ja, ja, men det du beskriver det här när seriestrukturen, när det var den här bantningen, det var ju också det blev en ganska stor förändring för innebandyn, för att fram till dess så var det ju, kändes det som det var hela Sveriges sport och alla kände att man kunde nå eliten och man var en del av det, men sen blev det ju den här naturliga tillspetsningen och då blev det en annan atmosfär kring innebandyn, eller hur tänker du?
Nej, men det är väl så, det var ju otroligt mycket spelare överallt. Jag menar, bara Väsby hade väl en 4-5 klubbar på riktigt hög nivå, så att konkurrensen bland spelarna var ju stenhård egentligen. Men det är som allt annat, på den tiden så lämnar man inte den föreningen man var i, utan var jag Smedby så var jag där, det spelade ingen roll. Alla andra var rivaler, det handlar om. Men ja, vi tog oss upp, så att det var ja. Roligt. Men den där rivaliteten är ju lite det som saknas idag i överallt, skulle jag tro.
Ja, sen blev det en första sväng som spelare i Råsunda, och där hamnade du med Ricky och Edlund i den så kallade tjockiskedjan.
Ja, tjockiskedjan är fasen bra alltså. Ricky Huvudinen tog sig dit från Hässelby, tror jag, från den tiden, och då han var inte lika smärt och slank som han var på slutet, utan han kom dit och jag hade väl också ett par kilo extra, så att vi hade Johan Edlund som center och jag vänster och Ricky höger, och Binge myntade ganska fort tjockiskedjan, men det var, vi sket ju det, varken jag eller Ricky brydde oss, det var Edlund som tog åt, så han var ju smal som en pinne och han ville inte kallas tjockis liksom, så att Han varit lite ledsen, för nej, det var han inte, han kämpade på. Men vår första turnering var ju nere i Smögen faktiskt. Och där körde vi på då. Där minns jag faktiskt som igår. Det är ganska intressant, för varken Rick eller jag var så där jättekända för att jobba hem, utan det var Edlund fick slita alltså in i helvetet, skulle jag vilja säga. Så att varje byte satt han och andas och flåsade, och vi bara tittade på varandra och undrade, var det fel på killen? Har du ingen kondition? Jo, sa han, men jag får jobba för tre. Så att det var ganska kul.
Ja. Märkte du att Ricky hade något extra, eller?
Ja, fruktansvärt duktig innebandyspelare. Han hade ju sinne, målsinne, och han var fruktansvärt stark, och man märkte det, att vi mötte ju något elitlag där faktiskt, som vi vann med 3-2. Jag gjorde 3 assist till Rick och han gjorde alla 3 målen, så Edlund vart utan poäng den matchen, och det fick han höra efteråt, kan vi säga. Men redan där såg man att det där kommer att bli något fruktansvärt bra utav.
Ja, men precis. Men sen så ja, blev det inte så lång tid som spelare i Råsunda, va?
Nej, jag var väl där i ett halvår. Sen började de rycka igen från Väsby igen. Och ja, vad ska man säga? Fan, rötterna är där. Jag hade inte så mycket speltid i Råsunda heller. Jag gick tillbaka dit för att väl på åka ut i Upplands Väsby faktiskt. Så att jag åkte tillbaka och försökte hjälpa dem kvar.
Ja, just det. Men sen kom du tillbaka något år efter och blev du assisterande till Magnus Gjällund?
Ja, eller då var jag assisterande till Gjällund, och det var väl där min tränarkarriär började egentligen.
Ja. Jag var med. Och var befann sig Råsunda då?
Råsunda befann sig då i Allsvenskan och kvalade det året för mig. Ja, det gjorde väl. Den första svängen, ja, jag kommer inte ihåg, men andra svängen i alla fall. Jag har för mig att jag var där 2 gånger som tränare, men andra svängen tog vi oss hela vägen upp i alla fall.
Ja, just det.
Ja.
Och då som från andra delen av Sverige så hade ju precis AIK då något år innan tagit sig upp, och så tänkte man, var då ett lag till från samma upptagningsområde, håller på att säga.
Ja, men så var det. Och det har varit lite fejder i Solnahallen också. Jag menar, det hände en annan gång att dörrarna, det var ju lyckta dörrar från båda håll. Så att när klockan slog 20.00, då var det bara en tur att träna. Och bara kastade man sig in och kastade ut de andra. Så att det har varit mycket, mycket, mycket hard feelings emellan lagen, skulle jag säga. Men det var lite rivalitet däremellan, och det det är sånt som behövs faktiskt. Så det kändes bra.
Ja. Och ni, sen gick ni upp och åkte ni ner och sen gick upp igen, eller hur var det?
Gick upp, åkte upp igen året efter, och sen dess så låg vi kvar i högsta ligan.
Ja. Men jag vill minnas att ni gick som en ångvält och så här, sen minns jag inte vilket år det var ni kvalade, och ni kvalade bland annat mot Robert Sjöde eller Göteborg där och var superfavorit, och min lagkamrat idag då, Petri Laukaren, stängde väl det var jätteförvånande faktiskt att ni torskar mot dem, men de gjorde väl sin hemläxa bra mot det, tänker jag.
Ja, men det som bör nämnas det är att vi i Råsunda spelade på gummigolv hela tiden. Hela säsongen, gummi, gummi, gummi. Och den hallen vi spelade i, den var inte godkänd för kvalspel.
Så att, i Göteborg menar du?
Nej, i Stockholm. Så att vi fick spela på parkett i Solnahallen.
Ja, ja.
Och Roversöjd spelade väl parkett också, inte minst helt. Ja, och Petter Lokonen var ju nog extra också. Han hade ju sånt stim, den karen. Han var ju fruktansvärt bra. Så att han körde väl över oss ganska hårt där, skulle jag tro.
Ja.
För mig. Men det var ju en kvalomgång till mot Örnsköldsvik sen.
Ja, just det. Det var ju så. Ja. Bara för att runda av det här med Petter Lokonen. En gudabenådad spelare, men minst lika bra i omklädningsrummet. Alltså, det är... Den gubben borde många lag ha värvat. Alltså de historierna och det snacket han har, det är magiskt, förutom sin...
Ja, det är häftigt.
Ja, det... Och sen så... Jag menar, de som lyssnar och tittar på det här tycker, vad länge sedan det här var... prata om något nyare. Men det, till slut så blir det Capero och Täby av... Av Råsunda.
Vi flyttade ut det här. Vi trodde, tyckte väl att... jag var inte med själva den fusionen faktiskt. Ja, det året var jag faktiskt inte med i Täby när vi tog oss upp sista gången.
Nej.
Utan jag kom ju dit efteråt. Men då satt du och ville man vidare till Täby. Och Täby var ju det upptagningsområdet idag som man... Eller då tyckte var bäst. För att det, man var lite ensamma här ute och... man tog kontakt med Täby här ute och de var villiga att ställa upp på det elitlaget som man kunde backa upp. Och så fixade man en stor sponsor i Capero då som ställde upp också, så att det var det Capero Täby.
Ja, men det blev ju en ganska hype på innebandyn då.
Ja, fruktansvärt bra, och vi gick ju som tåget det året. Jag tror att vi kom åtta i serien, men gick ju hela vägen, så att det var en häftig resa. Det...
Ja, och det är också... Var det den säsongen ni spelade final, eller?
Mm, det var det. 2007 måste det ha varit. 2006-2007.
Och det, du ser tillbaka på det med glädje, men också en tagg i hjärtat, eller?
Ja, men var en jobbig period där. Vi hade ju finalen i våra händer. Vi ledde med 3-2 eller 4-3, jag kommer ihåg, men vi ledde med bara ett par minuter kvar, men så fanns det en viss Magnus Svensson som tyckte annat då, så att han gjorde två mål på 20 sekunder och så var den finalen ur händerna. Vi sköt ju till något otroligt det året, och vi skulle ju bara till final, och vi gjorde någonting extraordinärt det året, att vi tränade 100 pass i rad efter jul, så att vi... I rad. Det fanns alltså inte en dag som vi hade led, utan vi samlades och gjorde allting tillsammans. Så, vi fick ihop en sån fruktansvärt bra lagkänsla, och vi hade en bänk som var dedikerad allt. Så att det fanns ju roller för varenda spelare för vad de skulle göra, och vi tog oss hela vägen. Där skulle vi ha vunnit. Men efter det så... Ja, det var en jobbig period. Det tog väl två månader innan varken jag eller Binge tog tag i luren och ryfte och frågade om vi ska fortsätta med det här och vi ska... skit är det. Så hårt tog det faktiskt. Att det var jobbigt.
Det var det. Vad var det som tog...
Nej, men jag tror att det... man ville vinna så pass mycket, och sen när det väl inte gick vägen, då var det jobbigt. Det var mentalt jobbigt för dem. Så här.
Jag tänker det här att säsongen är lång, men själva avgörandet är på 60 minuter plus tillägg då. Jag menar, det är ju något man måste ha med i tanken, om man säger så, att man spelar om det, och sen så är finaldagen, så går det så snabbt. Och... Mm.
Ja, det är fantastiskt. Det är, utan man väl står där, vi står i Oben och man hör sig inte, det är sånt jäkla liv, man är fokuserad på allt som händer, man är ganska säker på att vi känner så säkert också, vi har det här, det är liksom inga problem, och så pang pang från ingenstans så tappar vi markeringen på den spelaren vi skulle hålla mest av alla i 20 sekunder och han gör två mål. Det är lite sånt, såna grejer som går igenom huvudet på en, och man sover inte gott, man äter inte gott, man gräver ner sig helt enkelt. Det måste man få göra.
Ja. Vad jag minns av den eran, och det var ju det att ni har ju inte 10 gubbar plus målvakt. Ni hade ju en fantastisk målvakt i Ramsin då, som var första målvakt då. Men ni var ju inte 10 utespelare plus honom och reservmålvakten, utan det kändes som ni var 150 gubbar. Och precis som du säger, alla hade en roll, oavsett om det var att man var fjärdetekare eller skulle spela tredje boxplayet eller ja, vad ni nu. Kan du berätta lite hur sjutton lyckades ni få alla att känna sig delaktiga? Och jag vet inte om alla accepterar, men ändå fick man känslan att många accepterade sina roller.
Jo, men acceptansen kom ju där. Det var väl dit vi kom till slut, att de accepterade sina roller. Vi satt på bänken, så här är det. Det här är det som gäller, pang, pang, pang. Vi hade straffskyttar som satt på bänken också, som inte spelade en enda minut i slutspelet. De var bara där för att göra straffar. Så pass uttalat var det. Alla visste om det. Och vi hade folk som satt, de var inte ens redo för spel. De satt och käkade chips på sidan. Så illa var det. Men de var där och de peppade varenda spelare. Vi hade ju tydliga roller. Liksom. Det fanns de här spelarna som skulle kliva fram när det gällde. Och det gjorde de också. Och då var det acceptansen större när de ser att allt vi gjorde lyckades. Så att man fick träff på allting.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men det var ju inte så att de killarna fick en massa dollars och satt på bänken och accepterar. Vad gjorde ni för att de skulle köpa konceptet?
Nej, men jag tror att de var ju en i gänget. De kände sig lika behövda som någon annan. Så är det. Och där har vi kompisgäng igen. Liksom. Alla ville det här så pass mycket så att det spelade ingen roll. De kände sig precis lika delaktiga som alla andra som spelade. Så att, och det var ingen som sa något om dem, utan de var lika hyllade dem som alla andra. Så är det.
Men hur såg det ut då en normal vecka? Alltså hur känner de sig delaktiga på träningar, på matcher? Alltså hur snackar ni i gruppen? Alltså hur
snackar vi i gruppen? Vi pratar inte, vi var ett ganska roligt gäng. Vi har ju otroligt många ledare och många som drog åt olika håll. Men vi fick ju alla att dra åt samma håll. Det är ju det som är, och alla var ju där för att spela innebandy. Och alla var där för att vinna. Sen om det inte accepterades där, men då fick man gå någon annanstans helt enkelt. Det var inget konstigt. Men vi var så pass bra vänner och alla gjorde allt på träningarna. Det var alltså kamp. Och det spelade ingen roll om det var 20:e gubben eller om det var 3:e. Alla tog i som om det vore SM-final varje gång egentligen. Och det var väl det som skapade de här framgångarna.
Mm. Nej, men jag vet ju att ni tränade mycket och du berättar det här också om de här 100 dagarna och allt jobb ni la ner. Men Det har ju varit några Stockholmslag som det har byggts en massa myter kring och sådär, att det inte är så här, exempelvis Fornöden några år innan som lyckades och det ni byggde också, eller jag vet inte vem det var som byggde vad, men det pratades om att ni inte var seriösa och,
nej,
och hela den här biten.
Nej, men seriositeten den kommer ju, jag menar, det är folk frågar tränaren, nej vi tränar aldrig, vi spelar bara två mål. Jag menar, går folk på en sån här grej, då fortsätter man ju bara målet på det. Det är ju helt idiotiskt, det fattar de väl, att man spelar inte innebandy på det där sättet genom att bara vara otränad. Det ser de ju. Folk var ju jättebra tränade, så att sen togs det in, och det var inte så jäkla lätt att värva folk till det här laget heller, utan det skulle det värva så var det ju verkligen toppspelare som måste in för att kunna ta plats.
Mm. Vilka spelare tycker du under den här perioden tog en massa kliv? Ricky var ju en spelare. Danne Bron växlade du? Alltså det var ju flera spel. Vilka tyckte du växte?
Växte en underskattad innebandyspelare, Johan Edlund, center, som gjorde jobbet hela tiden, och där det var en spelare som jag såg han inte växa, utan han var så där bra hela tiden. Han tog jobbet, vältränad, slet, var där först, en ledare ute i fingerspetsarna. Det var inget konstigt. Ricky Huvudinen med sin självsäkerhet och bara sättet att vara där, så lyfte han ju hela laget. Han spelade innebandy på en nivå som inte många klarar av. Jag menar, vi vann ju serien ett år. Jag menar, ja, man ska inte säga att en kille bygger ett lag. Men i det här fallet så var det bara så. Låg vi under med två så kastade vi bara in honom. Han gjorde allt med en boll.
Vad gjorde han då?
Han hade sån självsäkerhet och bara tron på att han klarar av att göra mål varje gång han får bollen. Så ja, det var satt. Jag vet inte vad det var. Men någonting gjorde att han var fruktansvärt mycket bättre. Hade ett spelsinne som ingen annan hade. Och ett skott som var fruktansvärt. Så att han lyfte fram det. Och sen hade Danne Bron Sundbom som spelar. Ja, jag vet inte vad. Men han är också sån där vinnare ända ute i fingerspetsarna. Det var inte världens mest pedagogiska människa runt sig. Liksom. Men han ville vinna. Jag tror att han slutade 10 eller 11 gånger den säsongen och gjorde comeback lika många gånger. Så varje gång vi förlorade så han slutade. Var det en dålig träning så slutade han. Men han kom tillbaka starkare.
Ja, nej, men det är ju en kille som verkligen älskar innebandy. Han är ju fortfarande kvar i smeten, så att säga. Sen blev det väl... Det blev ju någon mer SM-final, va?
SM-finalen 9-10 var det, va? Det var det året vi vann serien. Då gick vi som tåget, vann serien, Ricky Huvudin vann poängligan. Han smärtade till sig ganska ordentligt de åren. Han hade bestämt sig ett år att nu jävlar får det vara, så att nu är det slut med pizzorna. Så att han tog tag i sig själv, gick väl ner 8-9-10 kilo, bara rena muskler under en säsong. Och sen efter det så tog ju han 2 VM-guld själv, skulle jag vilja säga faktiskt. För finnarna hade fasen inte vunnit någonting innan han kom in där.
Nej. Var det det här året? Jag kommer ihåg att jag skulle prata med Magnus Gällund. Och jag minns inte om man skickade sms. Ja, det måste det varit på den tiden. Jag visste inte om han drev med mig. Jag kan inte prata med dig. Jag har tappat rösten. Alltså det är ju inget man gör dagen innan eller samma. Jag minns inte hur det var, men var det inte något sånt?
Under finalen 2010 när vi spelade där, så det året är faktiskt det unikum att vi ens tog oss till final. För att det hände någonting precis innan slutspelet, då fick vi in sjukdomar rakt in i laget. Alltså det var, jag tror Rasmus Sundstedt gjorde 0 träningar under hela slutspelet. Han spelade bara matcher. Andreas Ackevi var ju fruktansvärt bra hela säsongen. Han kunde inte spela sista semifinalen, och finalen provade han, men han klev av ganska fort. Så att vi fick in sjukdomar, vi var inte förberedda för en final. Jag tror att vi åkte på stryk i fjärde matchen mot AIK. med 8-1 tror jag eller någonting, och då trodde vi att det var kört, men vi gjorde faktiskt en kraftansträngning och lyckades ta oss till den final. Men väl under finalen så stod inte jag på, så jag var sportchef på den tiden, satt upp en loge och drack lite öl och sprit skulle man vilja säga, och då kommer våran, inte sportchef utan marknadschef tror jag det var då, kom upp och sa att du måste ner i båset. Jaha, vad fasen, jag kan inte gå ner i båset. Jag har ju druckit, så ja, det är inte möjligt. Vad är det då? Ja, men Bing har tappat rösten. Ja, men han kan inte. Nej, han har tappat rösten, så han hörs inte. Så att det var typ panik. Jag hoppar ner i båset. Jag är inte ens uppskriven i båset överhuvudtaget. Så att, men Bing ville ha dit mig i alla fall. För han vet att jag var i stort sett den enda som visste hur vi spelade innebandy. Så att ner i båset, ska prata med Bing. Alltså, han låter ingenting. Han är väck. Det finns ingenting kommer ut ur den här munnen. Han försöker och försöker, men det är helt kört. Så att då får vi ta över det. Vi ligger under, tror jag. Vi tar timeout. I timeouten här minns jag också som igår. Då står Bing, sitter Bing i mitten. Alla hänger över han för att höra vad han säger. Ingen hör någonting. Och Ricky säger bara, okej, vad vill du? Och sen, ja, ni vet vad vi ska göra. Vi har gjort det 1000 gånger tidigare. Så vi tar ut målvakten och så körde vi på. Men det gick inte den gången. Vi var alldeles utslagna faktiskt. Det, så är det.
Ja. Vi hoppar här lite och vi fortsätter. Jag säger AIK, vad säger du då?
AIK, jag hade varit i Täby, Kapel Täby då 8-9 år tror jag, att det är nionde året. Året innan redan så hade man börjat gå in i väggen. Jag gjorde så otroligt mycket och det var ganska svårt att få drivna människor och jobba runt föreningen, utan jag fick ju göra ganska mycket på den tiden. Sportchef, jag fick ta hand om allt materialbiten. Det var så mycket grejer och det blir jobbigt till slut. Så att, och sen Binge hjälpte mig ganska mycket, men han valde att gå till Storvreta året innan. Vi pratade ganska mycket Binge och jag om det också. Jag ville själv att han skulle ha en ordentlig utmaning framför sig och gå till Storvreta. Så att han satt i valet och kvalet, ska jag gå eller inte, men jag sa det till han, får du den här chansen då ska du ta den, så att vi finns alltid kvar om det skulle vara så, utan gå över dit. Så att efter mycket kommen så valde han ändå att lämna, så att han gick dit och vi fortsatte ett år till, men det året så hade jag egentligen ingen att stötta mig mot som jag hade med Binge tidigare faktiskt, så att det var ett jobbigt år för mig. Så att det året fick jag ett samtal från Lasse Granqvist. Och vi satte många samtal, till slut så hamnade jag i AIK.
Mm. Men AIK, det blev, även där blev det väldigt mycket jobb, va?
Ja, men inte lika mycket och lite mer organisatoriskt runt i alla fall. Så att det var mycket annat som spelade in. Jag kom dit egentligen som överledare eller ledare. Jag skulle väl hjälpa till ganska mycket med allt om egentligen. Så att, men det funkade bra. De hade inte tagit sig till slutspel på 3 eller 4 år AIK då för mig. Så att, det var ju målet att ta sig dit. Och det gjordes väl en stor satsning med Kevin Björkström in. Jag tror att Patrik Hagberg följde med mig från Täby. Jag tror att Joel Kanebjörk från Storvreta togs dit också. Så att det gjordes en satsning. Men det gick ju. Vi kom till slutspel. Jag tror att vi åkte ut i semin mot Storvreta det året faktiskt.
Mm.
Och det var ju ganska precis. Men det var en rolig tid också.
Mm. Men var du med i AIK när bensinen började ta slut i klubben lite? Eller var...
Nej, jag kom väl dit när bensinen hade tagit slut egentligen. Och vi skulle bygga upp det. Jag visste egentligen inte hur jävligt det var faktiskt. Men det sanerades en hel del under våran tid där. Jag kom dit sen, var ju Micke Nordström togs dit också för att sanera. Hur han tog sig dit vet inte fan, men på något jävla sätt kom han dit och det var han som ställde till allt skit som hände efteråt faktiskt. Så det...
Vad var det som var problemet innan och sen efter eller under? Alltså var det dyra spelartruppskostnader eller inte tillräckligt med folk som kunde jobba ideellt?
Så fanns det ju en hel del. Men jag tror att det låg en massa skulder där tidigare till spelare och det var väl kommun. Jag har faktiskt ingen aning, jag ska inte sätta mig in i det. 100% vad som hände, men det fanns otroligt mycket skulder överallt, så att det skulle till en sanering, så är det. Lasse Granqvist var väl med på den tiden också, han kämpade ju med näbbar och klor, en underbar föreningsmänniska, och han brann verkligen för AIK.
Vad var det han gjorde? Han gjorde allt i AIK, eller?
Ja, men det är hela hans uppsyn, nu vet du hur mycket han kan prata. Jag menar, jag har ju sagt att jag aldrig ska sätta min fot i AIK, men efter 5 möten med honom hade han pratat ner mig också. Jag är ganska bra på att snacka också, så att det. Men han plockar ner de flesta, och det är en förbaskat bra människa. Det är en, jag gillar Lasse Stenholm.
Ja, men vad sa han då? Möte 1 så sa du bara glöm det här. Men
det... Ja, verkligen. Nej, men vi träffades, pratade lite, och jag sa det är sagt till otroligt innan jag ens funderade på det. Så att, men vi fortsatte, och vi kom fram till mycket, eller han kom fram till mycket bra argument till varför jag skulle lämna och gå till AIK. Och jag gick på det.
Ja, men vad såg han i dig då?
Ja, vad såg han i mig? Jag vet faktiskt inte. Han såg väl engagemanget framförallt. Det är väl det som saknas lite grann i AIK. Engagemang från ledare som bryr sig, och som bryr sig om omgivningen runt om i lagen. Och jag är en sån människa som bryr mig om välmående. Jag vill att folk mår bra när de är runt mig. Så är det bara. Det är.
Ja. Vad han ville han att AIK skulle ha... goa fester i din verkstad, eller?
Nej, inte direkt några goa fester, men den tog mig på sig själv, så att det vart väl, du har tagit reda på en hel del, hör jag. Nej, vi har haft lite fester i min verkstad, vi har dukat upp lite långbord och käkat en och annan gång, så att det, jag gillar det där, jag gillar att folk mår bra, det är viktigt.
Ja. Ja, men berätta, du har en egen...
Jag har en bilverkstad som har drivit sedan 96-97 faktiskt. Det drog jag igång på Sveavägen, den stora gatan i Stockholm. Och där lagar jag bilar, mest BMW faktiskt. Så att, vi har 2 anställda som inte jobbar speciellt mycket idag. Utan vi försöker trappa ner så mycket det går. Jag värdesätter min fritid mer än jag värdesätter pengar faktiskt. Så att det... Vi jobbar så lite som möjligt.
Okej.
Okay. Nej, jag har aldrig jobbat fredagar egentligen. Så att det är en grej. Ja, det är slitsamt arbete. Det är jobbigt och det börjar sätta sina spår på kroppen.
Man är... Men vadå? Går inte bilar sönder på torsdag?
Jo, det gör de. Men de får byggas på hög. Då får man jobba på måndag, tisdag och onsdag istället. Så att, ja.
Men vad är det du gör? Du gör allt, eller?
Ja, jag meckar det mesta faktiskt. Så. Ja. Jag har försökt ta in delägare och sitta på kontoret själv, men jag klarar inte av det. Jag har för mycket abstinens. Det är för mycket kombinationer i den här kroppen, så att jag kan inte sitta still. Ja.
Vad är det roliga med ditt arbete?
Ja, men det är väl ingen som tycker det är kul att jobba, tycker man. Nej, men det är, ja, det är samma saker med allt. Allt man gör är, man jobbar, man byter lite olja här och man byter jobb och lite elfel. Det blir otroligt mycket elfel på bilarna och det är ganska kul att ta tag i de där problemen faktiskt. Så det är väl en liten flykt från innebanden att ha det där jobbet på sidan av, faktiskt hålla på och jobba och tänka på annat ibland.
Ja, men vad sa du, BMW? Varför är det märket?
Nej, men det är det märket som jag har alltid kört BMW själv, och det är det märket jag har specialiserat mig på faktiskt. Så att det är väl så det har blivit.
Ja, så du tycker BMW-familjen, de som håller på i den ankdammen, det är
bra. Ja, det är en rolig bil. En tysk bra bil. Så här, vi jobbar det mesta, men det är BMW som är specialiteten faktiskt. Ja.
Vad är de vanligaste felen på bilar idag då?
Ja, det är som vanligt. Allting är relativt. Men det är mycket elfel. Men det här vädret som ställer till det i Sverige, det blir mycket kablar och går sönder, det blir mycket korrektioner i kablar, det är mycket som är, ja, det är väl det som ligger till grunden för allt egentligen. Elektronik, mycket elektronik. Ja.
Men om jag, nu kör inte jag BMW, men om jag sladdar förbi ditt ställe och vill byta vindrutetorkare, då kommer du säga till mig att det är fel på 8 grejer, va? Eller...
Nej, så jobbar jag inte. Vill du byta dina vindrutetorkare så löser jag det också. Sen är det en grej till jag brukar ta upp, så att det är inga problem. Nej, jag är ingen sån faktiskt.
Nej, men det är... Men har du jobbar inte fredagar och, men då börjar du säkert tidigt.
Jag är igång 6:30 varje morgon faktiskt. De brukar reta mig här och fråga när vi jobbar, men jag säger jag jobbar otroligt lite. Jag jobbar till 1-2 max på dagarna, så att det är, ibland blir det lite längre, men det är jäkligt sällan. Jag har otroligt mycket fritid.
Ja, men det låter nästan som brevbärare förr i tiden. Du har den arbetstiden lite.
Faktiskt.
Ja, så det är... men vad går du och tänker på innebandy på dagarna då? Eller vad...
Ja, det ska man väl säga. Det är väl det enda man gör egentligen. Men det finns ju alltid uppsidor och baksidor med innebandy. När man förlorar, ja, en match klarar man av, men förlorar man flera stycken i rad, då går man och klurar. Man är ju dålig på det sättet att man... Eller dålig, men det är nog en styrka också att försöka hitta problem till varför, analysera matcher och gå igenom sånt. Varför har vi gjort det på det här sättet? Varför tar vi inte i på det här sättet vi ska? Och mycket, mycket nöta i huvudet. Det är mycket som går i skallarna på dagarna. Så är det.
Ja. Men det här kommer ju du, alltså innebandy kommer du hålla på med tills du trillar av pinnen, eller?
Ja, på ett eller annat sätt tror jag. Men slutar jag så slutar jag nog helt, tror jag. Då lägger jag nog av med allt när det gäller innebandy. Jag tror att man är på den sidan. Men det, för att ta det klivet, det krävs nog ett ordentligt beslut, tror jag.
Ja, men den tanken, den tror jag alla har då och då. Att man tänker, nu skiter jag i den här skiten och gör något annat.
Ja. Nej, men det kommer ju sådana. Det finns ju perioder man känner och frågar och tänker, varför håller jag på med det här ibland? Och man har ju familj, man har barn, och men de är ju vuxna, barnen. Så att jag har en dotter på 26 och en grabb som är 16 snart. Så att. Men man har en fru hemma också som har varit fruktansvärt tålmodig och stöttar henne i allt som man håller på med. Så att henne får man tacka för mycket.
Ja, kommer hon från innebandyvärlden eller?
Nej, hon hatar idrott, allt som... vad det innebär. Hon tittar aldrig på idrott med mig och hon gör ingenting. Och det är kanske de olikheterna som gör att vi klaffar så bra ihop också.
Ja. Men förstår hon din passion då?
Det gör hon verkligen. Och ibland undrar hon varför jag inte är gift med mig innebandyn istället för henne. Så att,
Vad säger du då?
Nej, jag säger ingenting. Hon säger, ja, men snart får du välja. Men det kan du inte säga så till henne, för att det går inte. Jag kan inte välja. Jag får inte välja. Så ska vi säga.
Ja, Röste säger att du har det absolut största hjärta som finns och en engagemang. Berätta, vad kommer detta från?
Hjärta, engagemanget vet jag inte var det kommer ifrån, men det har väl, de säger att jag har ett stort hjärta, jag bryr mig om folk. Jag tror att det kommer från mina föräldrar faktiskt. Mina föräldrar är fruktansvärt... givmilda. De bryr sig om alla runt om sig och de skiter sig själva, skulle jag vilja säga. Ibland blir jag lite förbannad på mina föräldrar, för att de är så fruktansvärt snåla mot sig själva men fruktansvärt givmilda mot alla runt sig. Så att jag har varit på dem ganska mycket. De lever fortfarande. De är 84 och 82 år gamla, mina föräldrar, så att de måste njuta av livet. Det är det handlar om. Men de lägger alla sina pengar på hög. Och det är, men vi måste lämna efter oss lite till barnen. Men vi vill inte ha någonting. Vi har det vi vill ha. Ta hand om er själva. Men det är nog därifrån jag har fått mitt hjärta faktiskt. Och det är många av våra syskon som är på det sättet. Så att det måste komma från dem.
Ja, du fick ju in en hel del musik i framförallt Capero Täby, va? Eller var det även i Rås?
Ja, det började väl nog i Råsunda, skulle jag tro. Ja. Lite arabmusik här och där.
Ja, berätta.
Nej, men jag vet inte om det var jag som började med musiken, men det var väl jag som fortsatte med det i alla fall. Det var någon som tyckte, ja, det här är ju en bra låt. Och så var det en arablåt. Ja, men vad gillar ni det här? Så kör vi på. Sen så... vart du överallt och vart du på matcherna också. Folk som kom hit och skulle spela matcher fick jag höra det på uppvärmningar. De var ju tokiga liksom, lyssna på det där skrönet. Men det var ju någonting vi tyckte var bra, så att det körde vi på. Det har varit lite sång och dans och allt möjligt. Folk tyckte det var trevligt.
Ja, det var härligt. Vad har du, ska jag säga det här? Ja, men innebandy är ju en Svenne Banan-sport.
Mm. Är det det?
Ja. Ja, jag vet inte om det är politiskt korrekt om man får säga så, men nu sa jag det. Ja. Du heter ju inte Andersson i efternamn.
Nej.
Direkt här. Berätta hur...
Man klaffar ihop med innebanden. Är det där?
Nej, jag vet inte riktigt vad jag är ute efter. Men
nej.
Vad jag menar, du ja, men det är ju många som heter Andersson och Pettersson och Lundström. Mm.
Så är det.
Ja, i sporten om man jämför med fotboll exempelvis. Någon har väl undrat
varför man håller på med en svensk idrott. Ja, det är riktigt Svenne Banan-idrott faktiskt. Nu när du säger det så ska vi kanske fortsätta på det. Nej, jag är ju inte född någon annanstans. Jag är född i Sverige. Så är det, och det är, jag har ju två sidor. Jag har ju en svensk sida och jag har en palestinsk sida. Och jag har ju hävdat hela tiden att jag har varit Palestinas bästa innebandyspelare. Men sen får jag reda på att bröderna Aldib är palestinier också. Så att nu vart det tredje helt plötsligt. Så att det är jättekonstigt det. Så när Palestina drar igång ett landslag, då är det jag, Aldib och den andra Aldib som står där. De får försöka värva in lite andra.
Ja, men inom 10 år behöver de komma igång då?
Nej, inom 10? Nej, ja, 10 räcker nog fan. 2 år skulle jag vilja säga med den här kroppen.
Ja, men hur ont har du nu med några dagar till godo från SM?
Fruktansvärt. Jag ska inte sitta här och gnälla, så man har tagit SM-guld, säga vad man vill, men det är ändå ett SM-guld, så är det. Men jag har sovit otroligt dåligt i 2 nätter för att det var så fruktansvärt ont, så det är överallt.
Ja,
så är det. Men det är det värt. Det är kul.
Täby damer.
Mm.
Ni ligger femma i SSL här i mittens rike. Ni har vunnit ungefär lika många matcher som ni har förlorat.
Mm.
Ja. Vad är det bra?
Nej, men det är enligt plan skulle jag vilja säga. Vi kanske skulle ha haft några poäng till, men enligt plan, vi har haft nytt spelsystem i år. Vi har fått in Rickard Välsmo som coach tillsammans med mig. Vi har delat ansvar i år, så att det är implementerat ett nytt spelsystem, och det tar ju tid. Det gör man inte över en säsong, utan det här är ju tanken att det ska sätta sig ganska ordentligt. Men vi har börjat sätta det mer och mer nu, och får vi till det ganska bra, då kommer det bli otroligt bra. Och de gångerna vi har satt spelet som vi ska göra, då har vi varit riktigt bra. Och sen ibland så misslyckas man och sätta det här som man vill, och då blir det otroligt dåligt åt andra hållet istället. Så att det gäller att hitta en lite bättre balans, och det är där vi jobbar just nu, att hitta balansen på det vi håller på med, och det börjar komma sakta men säkert.
Ja, hur alltså historiskt sett så har ju Stockholm varit en maktfaktor också på damsidan.
Mm.
Med bra topp, och det har ju ändå, bortsett det här guldet som ni tog för några år sedan, som vi ska prata om också, så har det ju ändå varit lite mer sällan. Mm. Om man jämför med gamla tider med Högdalen, Balrog bland annat. Vad krävs av Stockholms innebanden för att exempelvis ni ska ta ytterligare kliv?
Första, så nu som det ser ut nu, så är Åkersberga uppe också. Nu har vi ett norrlag till som är uppe i högsta ligan. Då får du den här rivaliteten jag pratade om tidigare. Då måste vi börja prestera mer. Jag menar, blir vi sämre, då vill ju de gå vidare. Så är det inget konstigt. Idag så har man inte samma, man har inte samma glöd för sin förening som man hade på våra tider som vi pratade om, utan är det så att man är missnöjd, så då kanske man söker vägen någon annanstans. Så att den rivaliteten är bra, man får behålla sina spelare, man får en rivalitet, man vill inte förlora derbyn. Man höjer sig ett snäpp direkt, så är det. Det är inget konstigt mer. Och Samtidigt så ja, det är otroligt mycket klubbar i Stockholm också. Folk måste börja släppa sina spelare och låta dem som ska utvecklas utvecklas på sin, i sin egen takt, skulle jag vilja säga. Och, är det så att man har 05 och 06 idag som man ser kommer att blomma ut och bli elitspelare, och kanske de ska in i träning redan idag, och där är vi nog ense idag, skulle jag tro.
Nej. Andra sidan, nu, just nu så är det tre lag från Stockholmsområdet, och Åkersberga kommer ju som en frisk fläkt upp här nu och håller på att lösa det eventuellt då, kontraktet. Och vi får väl se hur det går med Nacka här då. Och samtidigt så har vi då Uppsala som kanske då, eller ja, de kommer ju åka ur med sig, eller Uppsala innebandy som har varit, det har varit många från Stockholm som har pendlat till Uppsala hållet och nu kanske man inte kommer ha ett lag från Uppsala i högsta serien som drar. Kan det vara positivt för exempelvis er?
Ja, men det är klart, det är ett lag från Uppsala som åker ut och det finns Stockholmsspelare där, så kommer ju alla Stockholmslagen vara på dem såklart, om de är attraktiva och vill ha, jag menar, bra innebandyspelare vill ju alla klubbar suga åt sig. Så att det är inte konstigt. Samtidigt så Sirius vill man ju ha kvar i högsta ligan på grund av att ja, det är en resväg också som är jättekort, så det är jättetrevligt. Så är det. Men ja, visst, det finns positiva saker med att lag åker ut, men för det behöver inte säga att de bästa spelarna lämnar, utan det är...
Nej, men exakt. Men det är ju så att lag från andra orter kan ju erbjuda mer, exempelvis Kalmarsund och ja, kanske Torén-gruppen och några till. Hur tänker du kring det?
Nej, men vad tänker jag med det? Vill man värva sina spelare med pengar, så gör det. Vad har man att erbjuda mer? Jag har ingen aning om hur Kalmarsund jobbar. Jag vet inte hur Torén jobbar heller. Så att, vi jobbar på ett sätt i Täby i alla fall som är ganska attraktivt för våra spelare. Så att, vi får jobba vidare på den linjen helt enkelt.
Hur ser du på SSL damsidan just nu?
Nej, men det känns som att de starka lagen är på väg uppåt lite mer. Men rent ekonomiskt så tror jag det är 4-5 klubbar kanske som kan kriga ekonomiskt. Resten ligger nog på en precis gräns, om man säger så. Jag menar Torén, jag vet inte hur mycket pengar de har. Kalmarsund, de skriker och vrålar alltid om att de har mycket stålar som helst. Och Täby, vi håller ganska låg profil, men vi har det ganska bra här ute. Och det är dumt att sitta och skrika om att man har massa pengar. Ja, kom till oss, vi har inga pengar, brukar vissa klubbar säga. Men vi är jätteduktiga på att laga hamburgare i kiosken. Liksom. Jag menar, man måste hitta en mellangräns också. Har vi pengar? Nej, vi har, så att ni har tillgång till allt. Vi har en egen hall. Vi har ekonomi som vi klarar av. Vi har ett sund tänk på hur vi vill bedriva verksamheter. Det lockar ju mer än en, ja, du får 50 000 men vi har fan inget annat runt oss. Liksom.
Nej, det... Du, jag tänker på en helt annan sak här. Oj, det var lite kaos här hemma. Men, är det tre tjeckiska spelare ni har i truppen?
Tre tjeckiska spelare, målvakten, länkare med Sova, sen har vi Tjod och Sorsa som tog sig till år.
Mm. Berätta, lite nyfiken, hur alltså tjeckisk innebandy är ju verkligen på hugget. Alltså det är spelare som söker sig till Sverige och kriga på här. Hur är det att ha dem i laget?
Nej, men de kommer hit och det är spelare som är fruktansvärt proffsiga. De är upplärda på ett sätt som De gör allt. Det är liksom, det är stretching, allt. Det är alltså, det, du behöver inte göra någonting mer om de är klara på den punkten. Sen innebandymässigt så måste de börja komma in i tempot. De är fruktansvärt träningsvilliga. Så på det sättet, de är fruktansvärt lojala. Det är framförallt det. Och tacksamma för att de får komma hit och spela. Så att, ja.
Är det någonting som stärker ett lag att de då har den här proffsigheten och viljan, alltså skärper sig omgivningen eller
ja, men skärpen, de kommer ju, vi har ju en fruktansvärt bra verksamhet här där vi har seriositeten ute i fingerspetsarna, och då kräver vi det av våra spelare som kommer hit också, och är de redan klara när de kommer, då är det helt underbart, så att de är fruktansvärt proffsiga, det får vi inte ta ifrån dem. Mm.
Varför ska man se Täbys damer spela innebandy? Varför ska man komma till era matcher?
Man vet aldrig vad man får. Det går fruktansvärt fort. Vi spelar en offensiv bra innebandy. Vi kan även spela defensivt om vi vill. Men just nu så fokuserar vi otroligt mycket på vår offensiv. Och jag tror att den innebandy man måste bedriva i... Man måste börja kunna båda delarna. När vissa lag spelar bara det för innebandy, och du kommer aldrig nå hela vägen på det sättet, utan du måste kunna hantera båda spelen. Du måste kunna hantera spelare som är offensiva, och där är vi tillbaka igen, rollspelare, och där måste vi börja kunna hantera rollspelarna på ett bra sätt.
Ja. Vad i ett slutspel, vad behöver ni lyckas med? Alltså nu är ni femma i tabellen, och det finns ju möjlighet att nå fjärdeplatsen. Men det är ju där någonstans ni antagligen kommer hamna här. Vad behöver ni lyckas med i ett slutspel då?
Ja, men först och främst så måste vi ta oss till ett slutspel. Det är långt ifrån här. Det är många lag som krigar om det. Så att det är vårt första mål här. Slutspel i första hand. Sen när vi väl kommer dit så måste vi börja minimera våra enkla misstag, helt enkelt. Vi måste vara...
Vad menar du med...
Nej, men vi ger bort för mycket mål. Vi, rätt som det är, så får vi bara för oss slå bort en boll rakt upp i slottet. Så att vi har gett bort den två kassar varje match här, vissa matcher. Så att...
Men i vilket skede är det ni...
Nej, men det är bara från ingenstans, egentligen. Man slappnar av lite grann, och så... Det är väl fokusen framförallt vi måste upp med under matchen, att bibehålla 100% fokus i 60 minuter.
Ja. Mm. Vad är det man kan utveckla med ert lag eller daminnebanden, tänker du? Du brinner ju ändå lite för att jobba med de frågorna.
Det går att utveckla ganska mycket, framförallt det offensiva spelet kan man spela. Man kan vara mer aggressiv under en längre tid under matcherna.
Hur menar du?
Nej, men man borde kunna ha ett högre tryck mot det motståndarmålet hela tiden, egentligen, när man spelar. Jag menar, nu leder man med 3-4 och slår man ju av, så går man tillbaka lite. Jag menar, man kan jämföra med Thorengruppen faktiskt, som aldrig slår av. De bara kör. Det gäller att hitta de spelarna som älskar att göra mycket mål hela tiden. Fortsätta. Där tror jag att det går att utveckla otroligt mycket i hela innebandy Sverige.
Mm. Vad är det du tänker, att man spelar och så blir man av med bollen och så tar man tillbaka den direkt? Eller?
Ja, i stort sett. Ja, höger övring skulle man vilja säga. Ha fysiken för att jobba under 60 minuter stenhårt. Det är dit jag vill komma faktiskt.
Mm. Och då när man spelar och ska göra mål, ska man undvika vissa ytor alltså, eller ska man gå rakt på mål, eller ska man...
Nej, men där har vi också balansen. Man kan ju faktiskt spela en aggressiv innebandy i anfallszonen också utan att avsluta. Utan man får sina motståndare trötta, och sen så kan man... Men för att komma dit så krävs det ju att man är fruktansvärt påslagen hela tiden. Och det är vi inte idag, men man är där i vissa matcher. Det är dit man vill komma. Att de här matcherna så är vi påslagna i 60 minuter. Varför kan vi inte vara det i nästa match? Det krävs otroligt mental styrka. Det är fysiskt och psykiskt jobbigt att hålla på med innebandy 5-6 dagar i veckan. Så att, någon gång måste man ju få vila också, känner man.
Ja, jag vill påstå att herrspelare på den absolut högsta nivån har kanske några verktyg mer i verktygslådan än dito på damsidan. Och det är mina ord, jag har sett att det är så, men jag säger det. Men då är min fråga, hur anpassar man sig då som damcoach, om det nu skulle vara så, eller håller du med mig, eller hur?
Nej, men det är ju klart att ska man jämföra herrar och damer, det är ju ganska svårt, men damerna har ju tagit steg år för år för år. Jag menar, fysiken har blivit bättre, tekniken har blivit bättre. De yngre spelarna som börjar komma upp nu, de har spelat innebandy sedan barnsben, så att de börjar komma igång ordentligt. Och jag vet att vi i Täby här nu har börjat, de har börjat ta fram en annan helt ny träningsmodell på hur vi ska träna, hur vi ska komma lite grann närmare hur fotbollen tränar egentligen. Och det ska man inte stoppa under stolen med, att de som spelar fotboll och innebandy parallellt blir ju bättre än bara innebandyspelare eller bara fotbollsspelare, utan de har blandat sporter. Och det ser man på alla andra idrotter också, att folk som utövar två eller tre sporter, de får en bredare utbildning rakt över egentligen. Så att det är där vi jobbar ganska bra nu, och vi vill ju få de som bara spelar innebandy idag och få mera träning, så att de kan komma upp i den nivån som alla andra spelare som utövar flera sporter gör.
Mm. Men vad jag ville komma in på något sätt, att det finns ju, hur ska jag förklara, en herrspelare, en back, kanske kan vara ett jättehot 3 meter in på egen planhalva med bollen, alltså skjuter som en slägga, alltså skjuter, alltså. Jag säger inte att damspelaren inte kan det, men där är en fysisk skillnad som, alltså vilka delar, alltså hur.
Nej, men det är som du säger också, det är fysiken som avgör hur hårt du skjuter i slutändan, teknik, fysik. Men för att komma dit så måste du träna mer, och för att träna mer så måste du gå ner i arbetstid, och för att gå ner i arbetstid måste du ha mera lön från klubbarna, och för att lön från klubbarna måste du få mera publik, du måste få mer sponsorer, du måste få idrotten att bli mer attraktiv som den var lite innan covid faktiskt. Att covid har ju slagit ut ganska mycket av publiken. Och tidigare så publiken sökte sig, fanns bara en match. Idag kan du se varenda match på nätet. Det kostar ju en bråkdel att se varenda match. Att folk är bekväma. Det är inget konstigt. De sitter hemma och kollar i soffan istället för att ta sig till arenorna. Och då blir det ju roligare. Är det mera folk så blir det ju mera tryck också i Sverige. Det är inget som går att förklara bort. Så är det bara. Så att klubbarna har en kraftansträngning framför sig att försöka få folk till matcherna.
Ja, det finns ju läktarproffs eller på sig som har pratat i termerna. Bland annat vet jag Lasse Granqvist här om året, att just de sidan eller dam SSL har möjlighet att bli få en bredare publik, kanske till och med större genomslag än herr sidan. Hur tänker du kring det?
Nej, men det tror jag de kan få också. Det är alltid trevligare att titta på damerna än på herrar också liksom. Men det beror på vem som pratar i och för sig. Men oavsett vad så tror jag innebandyn har utvecklats på damsidan fruktansvärt mycket sista åren. Och det är kul. Jag menar, tittar du på en division 1 eller division 2 match på damsidan idag, så är inte den lika attraktiv som en herr 2 till exempel. Men de utvecklas också. Jag tror att stegen måste tas från de större klubbarna. Vi måste försöka få spelarna att gå ner mer i arbetstid så att de kan träna mer och bli bättre innebandyspelare.
Mm. Hur ser det ut för er då? När tränar ni på dagarna? Ni tränar ganska sent efter kontorstid? Eller
vad? Ja, vi kör igång 17.45 samlas vi, så vi kör mellan 18 och 19.30. Det är de tiderna vi har. Så att, och de som jobbar eller bor på andra sidan stan, det blir lite pussel för dem. Men de har lärt sig att leva med det här, så att de är fruktansvärt duktiga på att pussla och fixa och dona, så att vi får ha ett schema redo. Det får inte ruckas överhuvudtaget, för då blir det strul i hela deras verksamhet.
Men om du fick drömma lite, vad tänker du, skulle det vara tidiga eftermiddagsträningar ibland, skulle det underlätta, eller är det att spelarna får 2000 spänn till
Nej, men jag tror att
i månaden.
Jag tror en halvtidstjänst för att spela, framför allt för att de ska kunna vara helt utvilade till träningar varenda gång, och vi ser att de slutar 12:01 på dagarna och kan vara här 17:30 och träna. Det skulle göra en helt jättestor skillnad att kunna göra på det viset. Jag menar, äta ordentligt, man kan vila lite kanske, komma hit istället för att åka direkt från jobbet in i bilen, hit, härifrån, hem, lägga sig. Det blir liksom bara en ond cirkel hela tiden, om man lever bara på det sättet, och det är jobbigt. Jag tror att det är fruktansvärt ansträngande.
Ja, precis, och man är lite skyldig sin omgivning saker hela tiden då, i tid och så. Så att, men när är vi där då?
Ja, när är vi där? Det vet jag inte, men jag hoppas vi är där ganska snart. Mm. Framförallt på de stora klubbarna, tror jag. Ja. Hoppas.
Vad tänker du kring den nya förändringen och som är precis en trappa ner, om man nu säger då, allsvenskan på herr- och damsidan?
Vad är det som förändras? Jo, de lagen blir ju bättre såklart, och de kommer ju ta de bästa spelarna underifrån. Kommer ju bara synas på de lagen under där att de kommer bli sämre. Det tror jag. Samtidigt som de bättre lagen bara blir bättre. Så att man måste fostra ungdomar idag så att de blir bra innebandyspelare. Men självklart, seriesystemet är bra och det är välbehövligt. Så att vi kan inte ha hur många serier som helst underifrån, utan det måste bli attraktivt därifrån också, att de utvecklas på ett bra sätt och får bra matcher.
Ja, men exakt. Mm. Men hur tror du, är man mogen att resa över hela landet, håller på att säga, när man spelar i näst högsta serien?
Nej, men det är väl där man måste börja någonstans. Och jag menar, de klubbarna som inte klarar av det eller har ekonomi för det, då ska de inte ens hålla på med det, tycker jag. Om de skulle gå upp i högsta, vad gör de då? Jag menar, de måste ha ambitioner av de lagen också. Eller vill de bara spela i näst högsta serien och traska på eller vara en plantskola? Ja, då får det väl vara på det sättet. Då börjar det vara ganska uttalat, och då kanske man ska ha samarbete med dem och de och fostra spelarna som går uppåt. Det är väl det sättet man får jobba på.
Ja. Hur lång blir säsongen för Täbys damer i år?
Hur lång den blir? Ja, den blir väl som vanligt. Slutet på april skulle jag säga. Nej, vi hoppas ju såklart att gå hela vägen. Det är ett stort mål, men det är enda målet man kan ha när vi är på den nivån. Och vi har ett lag som skulle kunna nå hela vägen, men vi har ett lag som kanske inte ens når slutspel. Så att vi måste ta det steget först, och där kan allt hända.
Ja, berätta, när Täby gick ju hela vägen. Det var ju sensationellt.
Mm, det var sensationellt, men samtidigt så fanns spelarna där. Vi tog ju över, jag och Robin, sportchefen i Täby, då en vecka innan slutspelet satt igång. De gamla tränarna slutade jag för frågan 2 dagar innan slutspelet ska sätta igång, om man vill vara med och hjälpa till, och det kanske inte var det bästa beslutet då, men i efterhand så var det jävligt bra. Jag hade ett stundande kval med Täbys herrar. De skulle ta sig upp. Så att det var otroligt mycket matcher på den lilla stunden. Jag var tvungen att börja analysera motstånd för damerna.
Ja, du körde dubbelt.
Jag körde dubbelt. Jag gjorde 17 matcher på 27 dagar. Med analyser emellan. Så att du förstår hur mycket...
Mycket du jobbade på ditt
mycket
arbete.
Mycket jobba. Nej, men jag, det var inte speciellt mycket heller. Så att,
man såg inga Mercedes i Stockholm.
Nej, man såg inte så mycket. Det var inte så mycket jobb. Det var mycket video. Det var 2-3 timmar sömn. Man gick igenom, man åt allt så mycket. Jag gick upp 10 eller 12 kilo tror jag på den månaden. Så att det var inte så jävla roligt heller.
Nej, men var det donken varje dag då? Eller?
Nej, men det var ju stressen. Stress på slag allt. Så att, men man jobbade på. Så
hur gick det för herrarna?
Herrarna åkte ut i sista kvalet i sadden faktiskt. Så, att, så tråkigt. Vi förlorade inte en match i slutspelet heller. Så att, vi gick rent det året, har jag för mig. Men, och vi förlorade ingen match, utan alla matcher vi förlorade var sadden för förluster. Så att,
vilka åkte ni mot där?
Mot Bele Barkarby.
Ja, just det.
Mm. Så det var tungt igen.
Ja, men då just det, du hoppade in i, alltså det man har ju varit med om några gånger att lag byter ledarstab i ett positivt läge när man ska spela slutspel. Då känner man att det finns mer att få ut av laget. Det här har ju hänt i flera lag och det har blivit ett bra utfall. Så det var
Men när vi väl kom in i det här laget i alla fall, så var det ju så att i det läget så hade vi ingenting att förlora egentligen, utan vi skulle bara in. Jag skötte tränarbiten, Robin skötte coachbiten. Han brydde sig inte om någonting, utan var det någon som var dålig fick de sitta. Så jävla hård var han som tränare det året. Och vi var där för att göra en sak, och det var att ta oss hela vägen och vinna matcher. Ja. Och där fick vi en rollfördelning, precis som vi pratade om, att alla rollfördelningar, alla som fick sina roller, de tog rollerna ända ut. De gjorde precis det de skulle. Och gjorde de inte det, då satte Robin dem på bänken, så fick de sitta och tugga knopp där ute på kanten. Det var inget konstigt med det.
Nej. Men någonstans så accepterar de er då i det här skedet. Alltså, jag menar, en säsong börjar ju i juni oftast, eller till och med ännu tidigare, och så kliver ni in då i mars då, mer eller mindre, va?
Ja, men vi kliver in och vi gjorde bra analyser på alla matcher som vi spelade, och vi visade dem otroligt mycket. Jag menar, de hade ju knappt haft någon videoanalys överhuvudtaget det året, och vi började visa dem att de här ytorna måste vi in. Och sen är det ju lite tur också, för att de här bitarna som man analyserade, och de gjorde de sakerna, så de slog ju rätt till hela tiden, så vart det mål på de visen, så då började de lita på en mer och mer, så att då, ja, man kunde ha sagt vad som helst där. Men när de väl får det där förtroendet för ledarna och lyssnar, det här ska ni göra, och det lyckas, då fortsätter de, och till slut så rider man ju bara på en våg som tar den hela vägen.
Kvartsfinalen besegrar ni
Ändre,
och semifinalen
Thorengruppen,
och finalen
Kais Mora.
Just det.
Mm.
Kais Mora var ju duktiga på att ta sig till SM-final.
Ja, fruktansvärt roligt, men där händer det någonting. Men det är en match det handlar om, det kan ju gå hur som helst. Det gäller att få träff där också och tro på det man gör. Och jag tror att när man väl går in i en final på det sättet som vi gjorde, så har vi ingenting att förlora. Jag menar, vi var någonting dagen innan i alla fall, och stod där, och vi svenska spelare, de visar ju odds på matchen, och vi stod väl i 1,80, jag tror att de stod i 3,70 eller någonting, och det man alltså du tänker, hur fan tänker du, vi har precis slagit ut Thorengruppen, så vi har redan vunnit finalen, så gick snacket i Täby. Vi har redan vunnit den moraliska finalen, vi kan åka dit och göra precis vad vi vill, vi kommer inte att förlora, vi kan inte förlora.
Nej.
Och när man väl
tror det så... bara för att rätta, de hette väl inte Thorengruppen då?
Nej, de hette Iksu då.
Iksu.
Ja, förlåt. Att,
ja, precis. Ja, men det är bra att vi är rätta. Men ni hade ett par tjejer som lös ganska bra i slutspelet.
Vi fick träff på dem. Jag menar, det var Lisa Karlsson, var ju fruktansvärt. Matilda Sjödin var ju bra. Målvakten, fruktansvärt duktig. Så att det... Ja, alla rollspelarna gjorde precis det de skulle. Så att allt slog rätt till. Det är inget konstigt.
Nej, precis. Och då blev det ett guld till Stockholm. Och det var många år sedan innan dess. Djurgården vann väl också några år tidigare. Vad lär man sig av att vinna?
Vad lär man sig? Glädje framförallt. Lagsammanhållning lär man sig av. Vad lär man sig av att vinna? Det går så fort allting. Så att det är bara glädjen. Glädjen är så fruktansvärt stor när man vinner såna här grejer. Så att man blir tårögd. Liksom. Det är fantastiskt.
Men ni har ju några spelare som har varit med och gjort det här. Hur kan man ha det som någon form av styrka när man nu, om ni nu tar ett slutspel, vilket jag tror att ni gör. Vad har man med sig det i ryggsäcken som något erfarenhet som kan delas med sådana som inte har vunnit.
Verkligen så kan man göra det. Jag menar, om man har varit med länge och man vet det, och det är framförallt i de avgörande ögonblicken de stora spelarna som har varit med länge vet hur man ska hantera det. Så här, det är nervositet, säga vad man vill, men har man inte spelat de här stora matcherna på någonsin, då vet man inte hur man ska hantera det. Man blir nervös, man vågar inte göra saker man har gjort tidigare, men de här som har varit med förut, de gör det bara precis bara, ja, det är så här man gör, så går man in och kliver fram när det gäller.
Hur besegrar man Pixbo och hur besegrar man Torén-gruppen?
Ja, det gäller att ha rätt dag. Det är det handlar om. Pixbo tror jag är fruktansvärt trygga i det de håller på med. Men de gör ju inget annat. De är trygga i det de gör. Så att det gäller bara att hitta de nycklarna. Om man nu kommer dit och ska möta dem. Och i Torén-gruppen, ja. Vi har slagit dem tidigare så att vi vet vad vi ska göra. Det gäller bara att vara 100% fokuserad och låta dem avsluta på ställen som man vill själva att de ska avsluta helt enkelt.
Och detta då tillsammans med att minimera de här misstagen som du pratade om innan då. Ni får inte göra de här misstagen som ni ibland hamnar i, eller?
Ja, man får ju självklart göra misstag, men de måste göras på rätt ställen på plan. Det är det handlar om.
Jag tänker att vi är i slutet av vårt samtal här. Om vi, hur ser du på herrarnas topp här? Hur kommer det gå för din polare Magnus och AIK? Kommer de klara kontraktet?
Ja, jag tror att de gör det faktiskt. Han brukar kunna knyta ihop det där ganska bra. Gäller bara att han gör det han är bra på. Få ut det bästa utav laget hela tiden.
Kommer Storvreta få ihop det bra med sitt nya bygge till framtiden?
Ja, men det tror jag att de får. Jag menar, Storvreta är Storvreta. De borde få ner på sin ekonomi. Men kanske de bara får. Jag ska inte uttala mig om deras pengar. Men det har ju gått mycket rykten om deras ekonomi längre. Så att de måste få ner på den. Och sen är de ju attraktiva att spela med också. Så att det ska inte vara något problem för dem. Det tror jag inte.
Falun. Vad säger du om
det? Ja, men Falun, de har ju ett koncept som de har lyckats med otroligt bra i många, många år. Ta in de yngre spelarna, få dem att spela otroligt mycket i en 3D-formation där deras första formation hela tiden har levererat, så att de har kunnat spela sina bästa och utveckla dem hela tiden. Sen när andra fem spelarna har fått nog, då kliver trean upp på andra positionen och så fortsätter det i den spiralen. De gör det jävligt bra. De har ju förmodligen de bästa spelarna där uppe. De ställer nog fruktansvärt höga krav på varandra, det tror jag.
Hur tänker du kring allsvenskan här? Det är ju ett getingbo med flera lag från Stockholmsregionen.
Jag vet faktiskt inte, jag kan inte uttala mig så mycket om de lagen. Jag har faktiskt inte så jäkla bra koll på här sidan längre. Så att det... Men det är otroligt mycket lager under allsvenskan. Jag tror Bele är nog lite grann som Kapeo Täby. De säger att de inte tränar någonting. Du ser, man ligger inte där man ligger om man inte kör stenhårt. Det är det handlar om. Sen de andra allsvenska lagen, ja, de bygger på sitt och de tror på det. Så att vi låter dem jobba i lugn och ro.
Härligt. Då tackar jag för att du ville vara med i det här samtalet. Vad är det första du kommer göra nu?
Nu går jag ut på träning. Vi har en halvtimme kvar på en träning. Så att jag ska ut där. Sen så ska jag kolla på allsvensk daminnebandy. Vårt allsvenska lag möter Storvreta idag. Så det ska bli kul.
Ja. Bara avslutning. Hur är det att ha ett lag i den serien? Är det bra för er? Eller?
Det är jättebra för oss. Det är jättebra. Jag menar, de stöttar oss med spelare hela tiden och de får ju bra matchträning för sina allsvenska matcher. Vi har även lag underifrån som är på väg uppåt som kan slussas in i det allsvenska laget och få otroligt bra matchtid. Så att, det är bara bra. Vi har även ett Division 2-lag som spelar också, så att vi är på väg framåt på Division 1. Står han här efter 2.
Har du inte koll vilka serier?
Ja, men det är allsvenskan vet jag. Sen är det Division 1 och Division 2.
Ja, det är bra. Ja, men härligt. Tack så mycket för att du var med här.
Tack själv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.